till Schackpodden med Carl Fredrik Johansson. Och den här gången är det inte Jesper Hall som sitter bredvid mig som det alltid brukar vara. Han har fått ledigt just idag. Istället har jag med sällskap av Harry Schüssler. Välkommen Harry.
Tack så mycket. Jättekul att vara här och träda in i poddens värld.
Eller hur? Är det första gången du är med i podd?
Ja, det är det faktiskt.
Ja, jättekul.
Jag är ju lite äldre sådär, så att jag är ju inte uppvuxen med det. Men jag kanske håller på med sånt där.
Jag är inte heller uppvuxen med det, men vi har vårt bästa allihopa för att anpassa oss till den här nya medievärlden. Du och jag ska sitta och prata lite grann om schack såklart, som vi brukar göra. Jag tänkte börja kolla. Du har ju spelat schack, eller du började spela schack för väldigt länge sedan, eftersom du var väldigt tidig när du spelar schack, eller hur? Om jag inte, nu får man ju prata om mäns ålder hur man vill. Och du är strax över 60. Och var jättetalang när du var ung, eller hur?
Jag började ju tidigt, ansågs det då i alla fall. Jag började när jag var 4-5 år.
Ja, det är ju tidigt.
Det är väl fortfarande ganska tidigt.
Det är jättetidigt.
Och gick med i klubb när jag var 8.
Limhamns schackklubb.
Just det.
Ja.
Och det fanns ju inte samma tävlingsutbud, men jag spelade ju till exempel i Allsvenskan på första bordet där när jag var 13-14.
Åh, herregud. Alltså du utvecklades ganska snabbt?
Ja, det gjorde jag nog, får man säga.
Ja. Och sen så, jag tänker vi ska inte gå igenom hela din historia sådär, men du var ett ganska ung, ganska bra, väldigt ung, kom med i landslaget som ganska ung. Då är vi någonstans tidigt 70-tal kanske, kan det vara så?
Jag vann SM 76.
Just det.
Och då, från då var jag absolut med i landslaget och kanske lite dessförinnan.
Och det var ju en generation då som så jag är då ungefär 10 år yngre än du, och vi, ja, det var ju liksom våra idoler då när vi började spela. Och det var ju Axel Ornstein, Lars-Åke Schneider, Tom Wedberg, och du var med såklart, och Ulf Andersson naturligtvis, men han var väl
han
var i en egen värld, han var den enda stormästaren vi hade då också.
Ja, och han var, han liksom umgicks inte med oss, utan nej, han umgicks med Karp och mötte Fischer och de där.
Ja, han var i en egen division kan man säga.
Ja,
så.
Ja. Så var det.
Och det var han ju spelstyrkemässigt också naturligtvis. Så det var inte så.
Men på ett sätt var det lite synd, för sån enorm skillnad kanske det inte ändå var. Alltså, han var absolut bäst, men det hade varit nyttigt för oss att märka att han ändå var mänsklig så att säga. Nu var han guden.
Ja, just det, för han spelade aldrig tävlingar i Sverige, utan han levde ju sitt liv på resande fot i kappsäck och spelade turneringar runt omkring i världen istället under den tiden då. Men det var ändå ett gäng liksom som var ganska bra och prenumererade på svenska mästartiteln. Nils Gustav Rehman var med, du delade SM-titeln med honom, vann
78.
Ja. Så, är det främsta meriterna, SM-titlarna?
Ja, alltså jag vet inte, Hilton Cup har jag vunnit och sen har jag haft en ganska försiktig spelstil, så det har blivit få turneringssegrar men kanske hyfsade resultat.
Ja. Och då var ju inte det här med att idag har vi i Sverige, ja, nu om jag räknar rätt, man vet inte riktigt säkert, men 23 varje stormästare vi har idag tror jag. Vi har tre som har dött och tre stormästare som, så vi har haft 26 totalt. Men då hade vi ju inte det, då hade vi ju väldigt få. Vi hade ju en stormästare under den perioden. Men sen blev du stormästare, det ganska lång tid innan du fick den titeln.
Ja, först blev nog Lasse Karlsson efter mig. Och sen blev möjligen jag.
Ja, just det, efter Uffe då, ja precis. Ja, och sen var du. Och det här var då sent på 80-tal.
Det var, ja.
Eller hur?
84 tror jag.
Och jag som har kollat, jag som har kollat upp det och säger 88 då, kan det vara något?
Jag vet att det var i samband med ett OS då, för en kongress.
Ja, just det.
Ja, nej, men det kanske var 88.
Ja, jag har ju tjuvläst på här nu, men jag ska ha det här fina sällskapet, så blir det så här. Ja, ja, okej. Okay. Och sen nästan strax därefter så slutar du spela schack.
Jag började plugga juridik 1990 och då... Sen dess har jag bara spelat väldigt sporadiskt, för det gick inte att riktigt kombinera. Sen var det ju lite tursamt, för att just i den vevan så välde det ut spelare, väldigt starka spelare från öst.
Ja, just det. Efter, precis, förut var det väldigt få från gamla Sovjet som fick chansen att spela i västturneringar.
Ja, så fram till 89-90 var det ganska enkelt för mig som då bara var internationell mästare att leva på schack.
Ja, just det.
Men det hade nog blivit tuffare om jag hade försökt fortsätta med det.
Ja, men du var schackproffs kan man säga från det att du slutade, inte vet jag, gymnasiet då, tills slutet på 80-talet, 1990 då.
Det stämmer, så ungefär 10
år. Ja, ja, ja. Och jag menar, jag bara som en parentes, jag läste igår, såg jag en undersökning de hade gjort, eller undersökning, de hade väl kollat igenom helt enkelt stormästarnas, toppstormästarna, hur mycket de tjänar nu för tiden. Och de menar alltså topp-topp-stormästarna, säger att de 40 bästa, 50 bästa i världen, alltså de som är, det finns ju tusentals stormästare i hela världen, men just de, där är genomsnittslönen ungefär 25 000 i månaden. Alltså om man jämför med svenska mått då. Magnus Carlsen är då en del av den här genomsnittslönen, och han tjänar ju 7,5 miljoner om året i prispengar då.
Men å andra sidan så kommer många av de här stormästarna från länder där det krävs ganska lite för att klara sig. Så det kan ändå vara...
Ja, det är klart att det är ett bra för den indiska landsbygden, så är det fortfarande kanske en väldigt bra utkomst då, på något sätt.
Jag var på Kuba för ett par veckor sedan, hälsade på schackklubben bland annat. Och då, där är det så att läkare, de tjänar lite mer än andra, men de tjänar ändå bara 400 kronor i månaden.
Okej, okay, precis.
De klarar sig ganska bra på det.
Ja, just det, för att kostnaderna är så låga naturligtvis då, ja, precis. Ja, jag tänker mest att för en svensk ung aspirant på att bli schackproffs, så kanske det inte är så kul att höra att även om jag blir nästan bäst i världen, så är 25 000 i månaden jag kan hoppas på liksom.
Nej, men det är ett fantastiskt jobb ändå. Du får göra det som är väldigt kul, och du har en väldig frihet också. Ja. Behöver inte släpa dig upp på morgonen, exempelvis.
Nej, det är klart att det är så. Vi har ju en spelare idag som är ju där uppe på den nivån. Nils Grandelius, han är ju rankad runt 50:e plats i världen, någonting sånt där. Och har ju satt han ganska ambitiösa mål han på de senaste 5 åren. Att jag ska bli en av toppspelarna i världen, jag ska upp till 2700 i ranking. Vilket då är ju, ja, det är väl någon slags tecken på att man hör till den yppersta världseliten. När du ser Nils satsning och honom spela och så, hur tänker du då?
Jag tycker att han ger ett väldigt ambitiöst intryck, och han är väldigt väl förberedd exempelvis, och ibland blir jag nästan lite rädd att han förbereder sig för mycket, att han lägger allt för stort fokus på spelöppningarna.
Och så när du säger förbereder, då menar du öppningsförberedelser så?
Ja. Det är absolut, allt annat lika är det ju en fördel att kunna dina öppningar väldigt väl såklart. Men om det tar tid, vilket det ju oundvikligen gör, om det tar tid från andra moment av spelet, så finns det ju en risk att ens schackliga bildning så att säga blir sämre än vad den borde ha varit. Så jag hade ju önskat att han var lite mer som Magnus Carlsen, att han inte var så fokuserad på öppningar.
Nej.
Utan istället hade en ännu bredare schackkunskap.
Okej.
Men samtidigt är det så att om man tycker det är kul med öppningar, då ska man ju hålla på med det.
Ja, det där är ju lite olika skolor då. En del säger att det som man är dålig på ska man träna på, och andra säger att det man är bra på, det är det man ska träna på, just beroende på liksom, man ska utveckla det som där man får energi och så, eller ska man liksom fylla upp sina tomrum.
Jag tror man ska träna på det man är bra på, det man tycker är kul att träna.
Var det så du gjorde själv när du spelade?
Ja, alltså jag var ju väldigt slö när det gällde att träna. Jag tränade fysiskt och sådär. Men annars var, och så kollade jag på partier en hel del, och så spelade jag. Jag spelade mycket, och det tyckte jag var kul, och reste och spelade och sådär. Men jag tror ju att man blir mer receptiv, alltså man blir mer mottaglig för kunskaper om man trivs med det man gör. Det tror jag är en hemlighet bakom Magnus Carlsen. Så att om det är så att Grandelius är så oerhört intresserad av den här Naidoff-varianten i 27 drag, ja, då är det kanske inte fel att han håller på med det.
Men det kan ju ha, det har ju sin charm också att vara liksom nästan lite vetenskaplig. Så här, ska hösten gå till D7 i det eller det draget?
Jo,
och ska den liksom
så? Utan nu talar vi om hur man blir en världsstjärna.
Ja, det är klart. Jo, men jag tänker mest ur hans egen perspektiv. Han kan ju säga, fan vad mysigt det är att sitta. Alltså, det kan ju vara kul i sig att faktiskt studera.
Ja, sen har han ju haft det som extra jobb när han har jobbat åt Magnus Carlsen.
Han har ju varit sekundant åt Magnus Carlsen naturligtvis.
Så då har det ju inte varit så mycket att välja på. Då kan han ju inte säga, nej men du, jag tittar lite på Capablancas partier istället. Är det okay?
Och det kanske är just därför han har fått erbjudande att bli Magnus Carlsens sekundant. Just för att han är så ambitiös och tydlig i vissa öppningsdelar. att han behöver ha den kompetensen liksom.
Sen tror jag att Karlsson vill ha människor som är, han kan lita på, ja, och som han gillar personligen, mm, även om de inte har haft så mycket direkt kontakt under de här matcherna.
Nej, han har ju placerat dem någon annanstans i världen, ja, för att de ska kunna...
Thailand tydligen.
Jo, men de måste ha olika tidszoner, för de ska jobba när han sover, så att det blir ju... Det är ju jättefiffigt.
Det är ju fiffigt.
Ja, det var ju samma förra gången. För 2 år sedan var ju matchen då i 2016 matchen i USA. Och då satt de i Norge. Mm. Och nu var ju matchen i London. Då måste de flytta ytterligare österut för att få tidszonen att stämma. Jag tycker det är ganska kul när man...
Ja, det är en cool idé.
Så, ja. Nej, men det har ju funkat precis så. Magnus går och lägger sig och då vet han att då sitter ett team på 4 personer och jobbar.
Men sen har de ju rapporterat till Petra Heine Nilsen.
Som, ja, just det, som är med Magnus då. Ja, precis.
Och så att Nils och Magnus har inte haft så mycket direkt.
Nej, det har de nog inte haft. Nej, precis. Nej, men han har ju naturligtvis Magnus måste ju själv ha valt ut de personerna som han vill ha i ett sånt team. Han är ju typ VD eller chef för sitt team, kan jag tänka mig.
Absolut. Mm.
Hur skulle du själv liksom det här för det är också så att de studerar mycket med datorer och använder dem som hjälpmedel och så där. Det fanns ju inte när du spelade schack alls. Det var ju en helt ointressant. Alltså schackdatorer fanns ju, men de var ju så dåliga så det var ingen som, ja, det var mest kuriosa. Mm. Hur skulle du ha liksom funkat i den här nya eran med de här träningsmetoderna som finns idag?
Alltså det kom ju sådana här databaser, Chessbase kom ju i slutet av min aktiva karriär så att säga. Och självklart är det en stor hjälp. Mm. Däremot att spela mot datorer, det tror jag ingen gör.
Nej, det tror jag ingen gör. Nej, absolut.
Utan... Det är så tråkigt. Du vill ha den här... Det är ingen... Om du vinner, det är inte så lika kul som om du slår.
Nej, men det är ju ingen som blir ledsen och går hem och så till liksom.
Nej, du vill ju ha den där mänskliga momentet.
Ja, det är klart att det är så. Nej, men de har ju som träningsmetoder har de ju mycket liksom... Det är så, som, om det var Anna Andi, jag såg någon intervju med... Han sa att jag tittade på den här öppningen och sen så satte jag på datorn i 4 timmar för att kolla om den hittade något. Mm. Ja, det är klart att då hittar ju datorn kanske något eller inte något liksom, beroende på för att man får inte gå på små missar liksom. Och det är ju en annan metod liksom, att tillskanska sig kunskap.
Hade,
liksom.
Det hade man ju fått anpassa sig till såklart. Mm. Men jag är ju aktiv på det sättet att jag skriver en schackspalt i Svenska Dagbladet.
Ja, just.
Men jag använder ju aldrig datorer. Nej. För att jag tycker... Ja, det behövs inte för den nivån jag skriver.
Du skriver för vanligt folk då, om man säger så. Så att säga. Ja.
Men också för att det är trist. Liksom.
Ja, det är klart att det är så. Ja. En annan dimension på det här med schacket och Nils Kandelius, han har ju varit och spelat mycket tävlingar. Han har vunnit en stor tävling i Abu Dhabi här om året. Det har varit en blixt-VM som han spelar ofta gärna i... Jag kommer inte ihåg vad det är, Förenade Arabemiraten tror jag det var också. Om det var i Dubai eller jag vet inte i alla fall.
Det kanske var Riyadh.
Det kan vara, jag borde ha haft det här framför ögonen nu. Men hur som helst, ganska kontroversiella länder som man ändå på något sätt tvingas spela i om man ska spela med i världsmästerskapen ibland. Nu senast skulle blixt-VM spelas också i Riyadh. Men det flyttades då till Leningrad. Men det hette fortfarande King Solomons... World Championships, döpt då efter kungen i Saudiarabien. Det här är ju inte helt okontroversiella grejer. Jag vet att du har varit tidigare ganska engagerad i de här frågorna om man ska bojkotta och inte bojkotta och hur man ska förhålla sig till den här cykeln. Kan du berätta något exempel från historien som du har varit med om?
Ja, till exempel så gick OS 1978 i Buenos Aires som då styrdes av en militär diktatur.
Argentina då, precis.
Ja. Och inför den så argumenterade jag för att vi skulle bojkotta och Axel Ornstein tyckte likadant. Men det var, tror jag, ingen annan som nappade på den idén. Så därför skulle Sverige ändå sända ett lag.
Mm.
Och i det läget så valde jag att följa med. Och jag vet att Ornstein har varit lite gramse på mig.
Han följde inte med.
Han är ju väldigt principfast så att säga. Och han, tidigare så avstod han ju från att spela någon... zonturnering i Spanien. Och då var det en annan svensk som hoppade in istället. Och det tyckte han inte var så kul.
Så snyggt, nej precis.
Och det där kan man ju ha två olika perspektiv på. Antingen så har man ett strikt principiellt perspektiv. Att man spelar inte i länder som inte står upp för mänskliga rättigheter eller krav på demokrati. då kanske man inte kan spela Israel heller exempelvis. Och möjligen inte i USA.
Nej, och OS ganska nyligen gick ju Baku i Azerbaijan, och de släppte ju inte in några armenier för att det är någon slags krig. Armenier fick inte vara med där. Så det finns ju alltid en konflikt som man kan hitta, eller ofta man kan hitta en konflikt som gör att man skulle kunna argumentera emot.
Mm. Så det är ju ena synsättet, att man låter ryggmärgen styra på något sätt, att man har sina principer. Mm. Och jag tror att Axel Ornstein möjligen är för, liksom, låter sig styras på det sättet. Mm. Ett annat sätt är ju att säga det mer vad är effektivt? Vilka sanktioner har någon betydelse? Vilka bojkotter ska man välja? Och då gjorde man ju så här att man, Magnus Carlsson och andra deklarerade att om det här går blixt och snabbschacks-VM som gick runt
julhelgen, ja precis.
Om det går i Saudiarabien så kommer inte vi att vara med, därför att de släpper inte in medborgare från Israel. Mm. I alla fall påstås att det var så. Mm. Det ligger nog en del i det.
Förra gången gjorde de inte det. Nej, så att det var ju stämt.
Ja. Och då kan det ju få effekt, vilket också fick den bojkotten. I den meningen var det lyckad.
Mm.
Sen flyttades det hela till Leningrad, och det var ju samma pengar så att säga.
Samma pengar.
Å andra sidan, då hade ju bojkotten redan nått sitt syfte. Så för mig är det ju inte självklart att man skulle fullfölja så att säga och säga nej, vi spelar inte i Leningrad. Bara därför att det är de här kungapengarna bakom.
Nej, men nu, vi sitter och pratar om det här nu i februari 2019, och precis alldeles för att det var bara ett par dagar sedan så var, om det var någon skidpamp från det internationella skidförbundet som sa det, att det är ju enda ställen vi kommer kunna ordna stora mästerskap, OS och liknande i framtiden, är ju i diktaturer, för att de andra där, de är inte har dit, det är så svårt, vi får inte fram pengar och sånt, det är bara diktaturer. Och det är klart att det har ju funnits historiskt sett massa tillfällen där det finns skäl att bojkotta.
Så har det ju varit om man tittar på vem som har arrangerat schack-OS till exempel. Då är det ju lite halvsuspekta länder, eller i vart fall länder i behov av PR.
Mm.
Och det tenderar ju vara länder som inte har ett renodlat demokratiskt styrelseskick och sådär. Som till exempel Azerbaijan och Kalmukken och
Kalmukken också, precis så kan det också vara. Har du känt dig själv liksom, ska man säga, lockad att ge dig in i schackpolitiken och vara med och styra?
Nej, jag ett år var jag ju med i styrelsen.
Sveriges schackförbunds styrelse, ja precis.
Men ja, du var ju själv med då.
Ja, jag också, det stämmer.
Jag tyckte de där mötena att det var ganska segt och sådär. Alltså många ser det ju som att det är ärofullt och så, att nå en fin post eller så. Mm. Men jag försöker göra grejer som jag kanske kan bidra med och som jag dessutom tycker är kul.
Mm.
Jag var ju aktiv inom schackakademin som sekreterare under några
precis.
År. Men det var inte så att jag tyckte det var kul.
Vissa saker får man göra som värnplikt,
ja,
eller hur? Också
så är det inte så.
Ja, så är det. Ja.
Och sen var jag erbjuden att vara med i Europeiska schackunionens styrelse.
Ja.
Det var väl 3-4 år sedan.
Fyra och ett halvt år sedan. Ja.
Och då gjorde jag lite research och det var lite oklart vad de där herrarna...
Ja, det var ju precis i skiftet där de bytte från den gamla... Ja, en gammal lite mer korrupt ordning till att försöka att rensa ut det här, men man vet ju fort, då visste vi inte liksom vart, om det skulle funka eller vart det skulle bära hän riktigt så att säga.
Nej, men jag lockas liksom inte direkt av det här med makten i sig.
Men lockas du, om vi, nu är vi liksom 2019, det är typ 30 år sedan du slutade spela aktivt, vad lockas du ändå? För du är liksom ändå, du dyker upp som kommentator på schacktävlingar och du är liksom på något sätt vill ändå, det känns som att du ändå vill vara nära schacket på något sätt.
Jag tycker det är kul. Mm. Det är ju ett fantastiskt spel, väldigt intressant. Det är kul att spela blixt och snabbschack och sånt där.
Ja, du vann svenska mästerskapen i blixt bara här om året, så att det är liksom, du håller hög nivå. Ja, men vad fan, det är liksom det är ändå. Jo.
Ja. Men jo, jag tycker det är kul.
Ja.
Och jag spelar lite grann i allsvenskan, inte mycket men lite.
Några partier om året brukar det bli i alla fall så. Ja. Så du har två barn, spelar de schack?
Ja, de kan kan reglerna, men de håller på med dataspel.
Ja, men herregud. Ja, ja, jag vet. Jag har inte heller lyckats med den biten. Kommer det bli annorlunda framöver för dig liksom i schack? Hur ser du framför dig? Kommer du, är det den här nivån du kommer hålla tills man inte orkar längre? Eller?
Jag kan tänka mig att spela lite mer. Och framförallt lite sådana här blixt och snabbschack och sånt. Kanske EM, om det nu är öppet i blixt.
EM tror jag är öppet. Ja, så det får man
typ. Ja. Något sånt. Mm. Det tycker jag är kul. Sen brukar jag ju besöka lite större evenemang. Schack i OS och VM ibland också.
Ja, just det. Ja, det går aldrig ur det där intresset egentligen.
Nej, det är ju fantastiskt.
Ja, visst är det så. Då så, Harry Schüssler, tack så hemskt mycket för att du ville ta dig tid att vara med i podden. Hur kändes det, okej, för det var första gången?
Det var trevligt.
Ja. Mm. Tack ska du ha.
Tack själv.